Kapitel 22. Väktare. Inget går som jag tänkt mig, muttrade Moraine utan att vänta sig något svar från Lärn. Det långa polerade bordet framför henne var täckt av böcker, papper, pergamentrullar och manuskript av alla upptänkliga slag. Många av dem var gamla och trasiga, eller dammiga efter att länge ha legat orörda på någon hylla. Några var inte stort mer än fragment. Rummet hon satt i tycktes nästan bestå av böcker och manuskript. Med undantag för dörrarna, fönstren och eldstaden var väggarna täckta av hyllor och hyllorna var i sin tur fyllda med dokument. Det fanns ett antal stoppade stolar med höga ryggar, men på hälften av dem och på de flesta av de små bord som stod runt om i rummet låg det böcker travade. Det var till och med böcker och bokrullar instoppade under en del av dem. Moraines del i oredan inskränkte sig dock till det hon hade framför sig på bordet. Hon reste sig från stolen och gick fram till fönstret där hon ställde sig och tittade ut i natten. En liten bit bort syntes ljusen från den närliggande byn. Det var ingen risk att någon skulle förfölja henne hit. Ingen skulle komma på tanken att hon begett sig hit. Rensa hjärnan och börja på nytt, tänkte hon. Det är det enda jag kan göra. Ingen av byborna misstänkte att de två gamla systrarna som bodde i det ombonade, trevliga huset var Aesedair. Sånt misstänkte man inte i en liten by som Chiefens källa. Ett litet bondesamhälle mitt ute i Arafels slättlandskap. Byborna brukade komma till systrarna för att få botemedel när de var sjuka och råd när de hade bekymmer. De betraktade dem som kvinnor som blivit välsignade av ljuset, men det var också allt. Det hade förflutit så lång tid sedan Adelaide och Vandine frivilligt drog sig tillbaka att det inte var många ens i Vita tornet som kom ihåg att de existerade. De levde ett stillsamt liv tillsammans med den enda av deras två väktare som fanns kvar, en man i deras egen ålder. De var fortfarande fast beslutna att skriva en världshistoria som behandlade hela tiden efter världsfallet och så mycket de kunde få med om tiden före. En dag skulle den bli klar, men tills dess fanns det mycket information att samla in och många gåtor att lösa. Moraine hade insett att deras hus var den bästa tänkbara platsen för att söka efter den information hon behövde. Det var bara det att den inte fanns där. Hon såg en rörelse ur ögonvrån och vände sig om. Lärn stod lutad mot den svarta eldstaden, stabil som ett klippblock. Lärn, minns du första gången vi möttes, sa hon. Hon tittade uppmärksamt efter något tecken, annars skulle hon säkert ha missat den hastiga ryckningen i hans ögonbryn. Det var inte ofta hon lyckades överraska honom, men det här var ett ämne som ingen av dem någonsin tog upp. Det var nästan 20 år sedan hon sa till honom, med hela den styvnackade stoltheten hos någon som ännu var ung nog att kallas ung, mindes hon, att hon aldrig tänkte tala om saken igen och väntade sig samma tystnad från honom. Jag minns, var allt han sa. Och du tänker fortfarande inte be om ursäkt, förmodar jag. Du kastade mig i en kärn. Hon log inte, fast hon kunde känna sig road över det nu. Jag blev fullständigt genomblöt. Och det var under vad ni gränslandsmän kallar nyvåren. Jag förfrös nästan. Jag vill minnas att jag gjorde i ordning en brasa också och hängde upp filtar så att du kunde värma dig utan att bli störd. Han petade bland de brinnande vedträna och hängde tillbaka eldgaffeln på dess plats på väggen. I gränslanden var till och med sommarkvällarna svala. Jag minns också att samma natt, medan jag sov, så släppte du halva kärnan över mig. Det hade kunnat bespara oss båda en hel del frossa om du helt enkelt talat om för mig att du var en ACD, istället för att nödvändigtvis demonstrera det. Istället för att försöka skilja mig från mitt svärd. Det är inte något bra sätt att presentera sig för en gränslandsman. Inte ens om man är en ung kvinna. Jag var ung och ensam. Och du var lika stor då som du är nu. Och våldsam på ett mer öppet sätt. Jag ville inte att du skulle veta att jag var ACD. Jag trodde att du kanske skulle svara öppenhjärtligare på mina frågor om du inte visste det. Hon tystnade och tänkte på de år som gått sedan detta första möte. Det hade varit skönt att hitta någon som kunde bli hennes följeslagare på den farofyllda väg hon valt. Under de veckor som följde misstänkte du då att jag skulle be dig att binda dig till mig. Jag bestämde mig för att du var den rätte redan första dagen. Jag anade det aldrig, sa han torrt. Jag var alltför upptagen av att undra om jag helskinnad skulle kunna eskortera dig till Kärsin. Varje kväll hade du en ny överraskning för mig. Jag minns särskilt myrorna. Jag tror inte att jag fick sova ordentligt en enda natt under hela den resan. Hon mindes och tillät sig ett litet leende. Jag var ung då, upprepade hon. Och har bandet till mig börjat skava efter alla dessa år? Du är inte den sortens man som bär ett koppel med lätthet. Inte ens ett som är så lätt som mitt. Det var ett yttrande som skulle svida. Det var just vad hon ville. Nej, hans röst var sval. Men han tog upp eldgaffeln igen och rörde hetsigt om i elden fast det inte behövdes. Gnistorna sprutade upp i skorstenen. Jag gjorde ett fritt val, väl medveten om vad det skulle innebära. Han hängde tillbaka järnverktyget på kroken med en smäll och bugade sig formellt för henne. Det är mig en ära att tjäna er, Moraine Shade. Så har det varit och så ska det förbli, för alltid. Moraine fnös. Din ödmjukhet, Len Gaydin, har alltid innehållit mer arrogans än de flesta kungar skulle kunna åstadkomma med sina härar bakom sig. Så har det varit från första gången jag mötte dig. Varför allt detta prat om gångna tider, Moraine? För hundrade gången, så kändes det åtminstone, övervägde hon vilka ord hon skulle använda. Innan vi lämnade Tarvalon ordnade jag så att ditt band kommer att övergå till en annan om något skulle hända mig. Han stirrade på henne utan att säga något. När du känner att jag är död kommer du omedelbart att känna dig tvingad att söka upp henne. Jag vill inte att detta ska behöva komma som en överraskning. Tvingad, viskade han med låg, arg röst. Aldrig någonsin har du utnyttjat vårt band för att tvinga mig. Jag trodde att du motsatte dig sådant, för att säga det minsta. Om jag hade lämnat detta ogjort skulle du vara fri från bandet vid min död, och inte ens den starkaste befallning jag kunde ha utdelat skulle ha hållit. Jag tänker inte låta dig dö i ett meningslöst försök att hämnas mig, och jag tänker inte låta dig återvända till ditt lika meningslösa krig i stora fördärv. Det krig vi utkämpar är samma krig, om du bara kunde se det så. Och jag tänker se till att det finns någon mening med din kamp. Vare sig hämnd eller en död utan begravning i stora fördärv duger. Och har du anledning att tro att din död är nära förestående? Hans röst var lågmält, hans ansikte uttryckslöst, båda som sten i en vinande snöstorm. Hon hade sett honom sådan många gånger förr, oftast när han just stod i begrepp att tillgripa våld. Har du planerat något utan mig som kommer att leda till din död? Plötsligt känner jag mig glad över att det inte finns någon kärn i det här rummet, mumlade hon, men höjde sedan händerna när han stelnade, förnärmad över hennes lättsamma ton. Jag ser min död i varje dag som kommer, precis som du. Hur skulle jag kunna göra något annat med den uppgift vi försökt utföra alla dessa år? Nu när allt börjar närma sig sin kulmen måste jag se det som en ännu mer verklig risk. Hon betraktade hans händer, stora och fyrkantiga. Jag har aldrig tänkt tanken, sa han sakta, att jag kanske inte skulle vara den första av oss som möter döden. Även när det varit som värst har det på något sätt alltid verkat. Han gned häftigt händerna mot varandra. Om det finns en risk att jag ska bli överlämnad som knähund till någon, skulle jag åtminstone vilja veta till vem. Jag har aldrig betraktat dig som en knähund, sa Moraine vast, och det har inte Mirelle heller.
Mirelle? Han gjorde en plågad grimas. Ja, det måste förstås bli någon av de gröna, eller också någon ung flicksnärta som just blivit fullvärdig syster.
Om Mirelle kan hålla sina tre guiding i schack, finns det kanske en chans att hon kan handskas med dig också. Jag vet att hon gärna skulle vilja behålla dig, men hon har gett mig sitt löfte att lämna över dig till en annan när hon finner någon som passar dig bättre.
Så, inte en knähund utan ett collie.
Mirelle ska alltså fungera som vaktmästare.
Moraine, inte ens de gröna behandlar sina väktare så. Ingen ACD har överlämnat sin väktares band till någon annan på 400 år. Och du tänker göra det inte en gång, utan två.
Det är redan gjort. Och jag tänker inte göra det ogjort.
Må ljuset blända mig. Om det nu är meningen att jag ska gå ur hand i hand, har du då åtminstone någon aning om i vems hand jag kommer att sluta?
Vad jag gör är för ditt eget bästa. Och kanske för någon annans bästa också. Kanske Mirelle hittar en ung flicksnärta som just blivit fullvärdig syster. Var det inte det du sa? Som behöver en väktare som redan är härdad i strid och vet något om världen. En flicksnärta som behöver någon som kastar henne i en kärn. Du har mycket att ge, Len, och att se allt det bortkastat på en omärkt grav eller lämnat åt korparna när det kunde gå till en kvinna som behöver det, det vore värre än den synd som vitrockarna babblar om. Ja, jag tror att hon kommer att behöva dig.
Lens ögon vidgades något. För honom motsvarade det att flämta högt över en chockerande insikt eller aning. Hon hade sällan sett honom så mycket ur balans. Två gånger öppnade han munnen innan han sa något. Och vem har du tänkt dig för detta?
Hon avbröt honom.
Är du säker på att kopplet inte skaver, Len Gaydin? Är det först nu du inser hur starkt, hur djupgående detta band egentligen är? Du skulle kunna hamna hos en knoppande vit syster, full av logik men utan hjärta. Eller en ung brun syster som inte ser dig som något annat än ett par händer som kan bära hennes böcker och skisser. Jag kan skicka dig vart jag vill, som ett collie, eller en knähund, och du kan inte göra annat än gå. Är du säker på att det inte skaver?
Är det vad allt detta har varit, sa han hest. Hans ögon brann som blå eldar och det ryckte i hans läppar. Ilska. För första gången såg hon upp en ilska etsad på hans ansikte.
Har allt detta prat bara varit ett prov? Ett prov? För att se om du kunde få mitt band att skava efter alla dessa år. Från den dag jag svor mig till dig har jag ridit dit du sagt att jag ska rida. Också när jag tyckte varit dåraktigt. Också när jag haft all anledning att rida åt ett annat håll. Aldrig någonsin har du behövt använda bandet för att tvinga mig. Jag har stått med händerna vid mina sidor medan jag sett dig gå rakt in i faran bara för att du sagt åt mig att göra det. När jag inte velat något hellre än att dra mitt svärd och hugga dig en väg till tryggheten. Och så vill du sätta mig på prov efter allt detta.
Det är inte något prov, Len. Jag har talat uppriktigt, inte bedrägligt. Och det jag sagt att jag gjort har jag gjort. Men i Faldera började jag undra om du fortfarande var med mig helt och hållet.
Något vaksamt glimtade till i hans blick.
Len, förlåt mig. Jag vill inte krossa de murar du bevakar så noga, men jag måste veta.
Varför gjorde du som du gjorde med Rand?
Han blinkade.
Det var uppenbarligen inte vad han väntat sig. Hon visste vad han hade trott att hon skulle säga. Och hon tänkte inte lätta på greppet nu när han var ur balans. Du fick honom att träda inför den ämmelintronande som en gränslandsförste, som en som är född att vara soldat. Det passade på sätt och vis in i vad jag planerat för honom. Men du och jag har aldrig talat om att lära honom något sånt. Varför, Lern?
Det verkade vara rätt. En ung varghund måste en dag möta sin första varg. Men om vargen ser honom som en valp, om han uppför sig som en valp, då kommer vargen att döda honom. Om han ska kunna överleva måste varghunden vara en varghund i vargens ögon ännu mer än han är i sina egna.
Är det så du ser, Eiser, den ämmelintronande?
Mig, vargar som kan riva din unga varghund.
Glenn skakade på huvudet.
Du vet vad han är, Glenn. Du vet vad han måste bli. Måste. Vad jag har arbetat för sedan den dag du och jag möttes, och tidigare ändå, har du börjat tvivla på det jag gör?
Nej. Nej, men...
Han höll på att samla sig, resa sina murar igen, men ännu var de inte helt återuppbyggda.
Hur många gånger har du inte sagt att Taveren drar med människorna omkring sig som kvistar i en strömvirvel? Kanske drogs jag också med i strömmen. Jag vet bara att det kändes riktigt. De är bara enkelt bondfolk och de behövde någon som var på deras sida. Åtminstone gjorde Randy.
Moraine, jag tror på det du gör. Till och med i stunder som denna då jag inte vet mer än hälften av vad du planerat. Tro nu på mig som jag tror på dig. Jag har inte bett att bli befriad från mitt band och det kommer jag inte heller att göra. Vad för planer du än har på att dö och se till att jag blir säkert omhändertagen, så ska jag med största nöje försöka hålla dig vid liv och se till att dessa planer går om intet.
Taveren, suckade Moraine. Ja, det kanske är förklaringen. Jag inbillar mig att jag försöker leda en flisa som flyter i en bäck, medan det kanske i själva verket är en stock som rusar genom en forsande älv. Varje gång jag puffar på den så puffar den tillbaka. Och stocken växer sig större ju längre vi kommer längs vägen. Och likväl måste jag följa den till slutet.
Hon gav till ett litet skratt.
Jag blir inte ledsen, min gamle gode vän, om du får de där planerna att gå i stöpet. Lämna mig nu här, är du snäll. Jag behöver vara ensam och tänka.
Lern tvekade bara ett ögonblick innan han vände sig mot dörren.
Precis innan han gick gav hon honom ännu en fråga.
Drömmer du någonsin om ett annat liv, Lern?
Alla har sina drömmar. Men jag vet vad som är drömmar.
Detta, han la handen mot sitt svärdsfäste, är verklighet.
Murarna var tillbaka. Lika hårda och ogenomträngliga som någonsin.
När han gått satt Moraine en stund tillbakalutad i sin stol och tittade in i elden. Hon tänkte på Ninive och på sprickor i en mur. Utan att anstränga sig, utan att tänka på vad hon gjorde, hade den unga kvinnan fått läns murar att spricka och sått murgröna i sprickorna. Lern trodde att han var säker, inspärrad i sin fästning av ödet och av sitt eget val. Men nu höll murgrönan långsamt och tålmodigt på att riva murarna och blotta den man som fanns innanför.
Han hade redan börjat dela vissa av Ninives lojaliteter. I början hade han varit likgiltig för Imonswallborna, hade bara sett dem som personer som Moraine var intresserad av. Men det hade Ninive förändrat på samma sätt som hon hade förändrat Lern. Till sin förvåning kände Moraine ett styng av svartsjuka. Det var en känsla hon aldrig känt förut. Sannerligen inte för någon av de kvinnor som lagt sina hjärtan för Lerns fötter eller delat hans nattläger. Hon hade överhuvudtaget inte tänkt på honom som ett föremål för svartsjuka. Hon hade aldrig tänkt så om någon man. Hon var gift med sin kamp, precis som han var gift med sin. Men de hade följts åt i dessa strider så länge. En gång hade han sprängt en häst och sedan nästan själv sprungit ihjäl sig med henne i famnen för att föra henne till Anaya och hennes helande krafter. Mer än en gång hade hon skött om hans sår, använt sina krafter för att rädda det liv som han varit beredd att kasta bort för att rädda hennes. Han hade alltid sagt att han var gift med döden. Nu hade en ny brud fångat hans blick, fast han var blind för det. Han trodde att han fortfarande stod stark bakom sina murar. Men Ninive hade flätat brudblomster i hans hår. Skulle han fortfarande kunna tråda sin dans med döden på samma obekymrade vis? Moraine undrade när han skulle be henne att lösa honom från hans band och vad hon skulle göra när han frågade. Hon gjorde en uppgiven grimas och reste sig upp. Det fanns viktigare saker att ta itu med, mycket viktigare. Hon gled med blicken över pappren och de öppnade böckerna som fyllde rummet. Så många anspelningar, men inga svar. Vangine kom in med en tekanna och ett par koppar på en bricka. Hon var slank, graciös och rakryggad, och håret som var prydligt hopsamlat i nacken var nästan vitt. Den tidlöshet som präglade hennes släta ansikte hade hon burit i många, långa år. Jag skulle egentligen ha låtit Jaime ta in det här istället för att själv störa dig. Men han är ute i ladan och övar med svärdet. Hon skrockade lite medan hon sköt undan ett illa tilltygat manuskript på bordet för att göra plats för brickan. Läns närvaro har påmint honom om att han är mer än bara en trädgårdsmästare och handlangare. Gaydin är ett styvnackat släkte. Jag trodde att Län också skulle vara här. Det var därför jag tog med mig en extra kopp. Har du hittat vad du letade efter? Jag är inte ens säker på vad det är jag letar efter. Moraine rynkade pannan och tittade på den andra kvinnan. Vangine tillhörde gröna Aya, inte bruna som sin syster. Men ändå hade de båda systrarna ägnat så lång tid åt att studera tillsammans att hon visste lika mycket om historia som Adeles. Vad det än är så verkar det som om du inte ens vet var du ska leta. Vangine tog upp några av de böcker och manuskript som låg på bordet och skakade på huvudet. Så många olika ämnen. Troll och krigen. De som vakar över vågorna. Legenden om återvändandet. Två avhandlingar om Valeres horn. Tre om mörka profetier och ljus. Här är ju Chantras bok om de förlorade. En otäck sak det där. Lika otäck som den här om Shadar Logoth och dragprofetian i tre översättningar och originalet. Moraine, vad i hela världen är det du letar efter? Profetian kan jag förstå. Vi får höra en del nyheter här fast vi bor så avsides. Vi har hört en del om vad som händer i Ilien. Det går till och med rykten i byn om att Ron redan har hittat Valeres horn. Hon viftade med ett manuskript som handlade om hornet och dammolnet som spridde sig från det fick henne att hosta. Det avfärdar vi förstås som ett ogrundat rykte. Men vad... Nej, du sa att du ville vara för dig själv och det ska du få. Vänta lite, sa Moraine, just som den andra Aesedén börjat gå mot dörren. Du kanske kan ge mig svar på en del av mina frågor.
Jag ska försöka.
Vendins läppar formades plötsligt till ett leende. Adeles menar att jag borde ha valt bruna, Aya. Frågar du bara. Hon hällde upp två koppar te och räckte den ena till Moraine. Sedan tog hon en stol och satte sig vid brasan. Medan ångan krusade sig ovanför kopparna funderade Moraine över vad hon skulle fråga. Jag vill finna svaren, men utan att behöva avslöja för mycket. Valeres horn omnämns inte i profetian, men är det någonstans förknippat med draken?
Nej, förutom det faktum att hornet måste hittas före Tamon Gaydon och att draken ska utkämpa den sista striden finns det inget alls som knyter dem samman.
Den vithåriga kvinnan läppjade på sitt te och väntade. Finns det något som förknippar draken med Tomans huvud?
Men Dean tvekade.
Ja och nej. Det här är ett tvisteäpple mellan mig och Adelaide.
Hennes röst antog en föreläsande ton och för en stund lät hon som en brun syster. Det finns en vers i originalprofetian som bokstavligt översatt lyder: fem ska rida ut och fyra vända åter. Ovanför de vakande ska han utropa sig till det han är. Med sitt baner ska han korsa himlen i eld.
Nå, så fortsätter det.
Saken är ordet maron.
Jag menar att det inte ska översättas med de vakande, vilket heter avron.
Maron bär en större betydelse. Jag anser att det betyder de som vakar över vågorna. Även om de kallar sig Dumyr Avron, inte Mavron.
Adelaide tycker att jag ägnar mig åt ordklyverier, men jag tror att det innebär att draken återfödd kommer att framträda någonstans norr om Tomans huvud, i Aradoman eller Seldi. Adelaide må tycka att jag är fånig, men jag lyssnar noga på varje korn av information som kommer från Seldi nu för tiden. Vad jag har hört kan Mazrim Taim bruka kraften. Och våra systrar har ännu inte lyckats få honom fast. Om draken är återfödd och Valeres horn funnet, så betyder det att den sista striden är nära. Vi kanske aldrig hinner avsluta vår historia.
Hon röst till, men gav sedan till ett plötsligt skratt.
Konstig sak att bekymra sig över. Jag tror faktiskt att jag håller på att bli som de bruna. Hemska tanke. Nästa fråga.
Jag tror inte att du behöver bekymra dig för Tame, sa Moraine tankspritt. Det fanns alltså en länk till Tomans huvud, om en tunn och svag. Han kommer att få samma behandling som Logan. Vad har du att säga om Shadar Logoth?
Shadar Logoth, Vandine fnös. I korthet förgjorde staden av sitt eget hat. Varenda levande varelse i den dog, utom Mordeth själv som hade använt mörkvänners taktik mot mörkvännerna själva. Han är nu fången där, i väntan på en själ att ta i besittning. Det är farligt att gå in i staden och ingenting där är tryggt att ens vidröra. Men så mycket vet varenda novis som kommit i närheten av att bli antagen. Om du vill veta allt får du stanna här i en månad och höra på Adelers föreläsningar. Det är hon som besitter den verkliga kunskapen i ämnet. Men till och med jag kan säga så mycket som att draken inte är inblandad på något sätt. Platsen var död 100 år innan Jurians stenbåge reste sig ur askan efter Trollockkriget. Och han är den av de falska drakarna som ligger närmast i historien.
Moraine lyfte ena handen. Jag förklarade inte alls vad jag var ute efter. Men i det här fallet är det inte något som har med draken att göra, återfödd eller falsk. Kan du komma på någon anledning till att en blekman skulle ta något som kom från Shadar Logoth?
Inte om den visste vad det var. Det hat som dödade Shadar Logoth var det hat de tänkte använda mot den svarte. Det skulle förgöra skuggans yngel likväl som det skulle förgöra dem som vandrade i ljuset. Skuggans yngel fruktar Shadar Logoth lika mycket som vi, och det med rätta.
Och vad kan du berätta om de förlorade?
Jag må då säga att du hoppar från ämne till ämne. Jag kan inte berätta mycket mer än du fick lära dig som novis. Ingen vet mycket mer än så om de namnlösa.
Vill du att jag ska fortsätta pladdra om sånt vi båda fick lära oss som flickor? Moraine var tyst för ett ögonblick. Hon ville inte säga för mycket, men Vandine och Adelaide hade mer kunskap inom räckhåll än det fanns någon annanstans utom i Vita tornet. Och där väntade mer bekymmer än hon hade lust att ta itu med nu. Hon lät namnet glida ut mellan sina läppar som om det flydde mot hennes vilja.
Lernfear. Den andra kvinnan suckade. För en gång skull vet jag inte ett dyft mer än jag gjorde som novis. Nattens dotter är fortfarande ett mysterium. Det är som om hon verkligen hade svept in sig i mörker. Hon var tyst ett tag och tittade ned i sin kopp. När hon lyfte blicken igen träffade den Moraines med skärpa. Lamphere var förknippad med draken, Melius Tharin Telamon. Moraine, har du någon ledtråd till var draken kommer att födas på nytt? Eller har fötts på nytt? Är han redan kommen? Om jag hade det, svarade Moraine med lugn röst, skulle jag då vara här istället för i vita tornet? Den ärmelintronande vet lika mycket som jag, dessvärja. Har ni fått någon kallelse från henne? Nej, och det förmodar jag att vi skulle. När tiden kommer för oss att möta draken återfödd, då kommer den ärmelintronande att behöva varje syster, varje andetag, varje novis som kan tända ett ljus utan hjälp. Vendins röst blev lägre, fundersam. Med en sån kraft som den han kommer att kunna leda, så måste vi övermanna honom innan han får någon möjlighet att använda den mot oss. Innan han hinner bli galen och störta hela världen i fördärvet. Och likväl måste vi först låta honom möta den svarte. Hon skrattade glädjelöst åt Moraines ansiktsuttryck. Jag tillhör inte de röda. Jag har studerat profetian tillräckligt ingående för att veta att vi inte vågar stilla honom först. Om vi nu kan stilla honom. Jag vet lika väl som du att sigillen som håller den svarte fången i Shaol Ghul håller på att försvagas. I Ilien kallar man till jakten på hornet. Det dyker upp falska drakar överallt. Och två av dem, först Logain och nu den här Carnis Seldry, har kunnat leda kraften. När hittade de röda senast på mindre än ett år två män som kan leda kraften? När hittade de senast en enda på fem år? Inte under min livstid. Och jag är bra mycket äldre än du. Tecknen finns överallt. Tamon Gaydon stundar. Den svarte kommer att bryta sig fri. Och draken kommer att återfödas. Det skallrade när hon satte ner koppen. Det är väl därför jag är rädd att du sett något tecken på hans ankomst. Han kommer förr eller senare, sa Moraine mjukt. Och då kommer vi att göra vad som måste göras. Om jag trodde att det skulle tjäna något till skulle jag dra upp Erdeles näsa ur böckerna och ge mig av till Vita tornet tillsammans med henne. Men faktum är att jag är glad över att vara här istället. Kanske får vi nog med tid för att färdigställa vår historiebok. Det hoppas jag att ni får, syster. Vendin kom på fötter. Nåväl, jag har saker att uträtta innan det är dags att gå till sängs. Om du inte har några fler frågor lämnar jag dig till dina studier nu. Hon var tyst en kort stund. Sen avslöjade hon att hon fortfarande tillhörde gröna Aja, hur mycket tid hon än tillbringat i böckernas sällskap. Du borde göra något åt Lan, Moraine. Det mullrar värre än drakberget inom honom. Förr eller senare kommer han att få sitt utbrott. Jag har känt tillräckligt många män för att kunna se när de har kvinnobekymmer. Ni två har varit tillsammans länge. Kanske han slutligen har fått upp ögonen för att du är en kvinna, likväl som en Aes. Lärn ser mig för vad jag är, Vendin. En Aes. Och fortfarande en vän, hoppas jag. Åh, ni blå. Alltid så inställda på att rädda världen att ni förlorar er själva. När den vitåriga Aesedén hade gått drog Moraine åt sig sin mantel och gick muttrande ut i trädgården. Det var något av det som Vendin sagt som inte lämnade henne någon ro, men hon kunde inte komma ihåg vad det var. Ett svar, eller antydan till ett svar, på en fråga hon inte hade ställt, men hon kunde inte locka fram frågan heller. Liksom huset var trädgården liten. Men även i månskenet och det gula ljuset från stugans fönster syntes det hur vacker och prydlig den var. Sandade gångstigar gick mellan omsorgsfullt planterade blomsterrabatter. Hon la manteln helt lätt över skuldrorna för att skydda sig mot den milda nattkylan. Vad var svaret? Och vad var frågan? Det krasade i gruset bakom henne och hon vände sig om i tron att det var Lärn. En otydlig skugga reste sig från marken bara några steg från henne. En skugga som tycktes vara en orimligt lång man insvept i en mantel. Men ansiktet syntes i månskenet, magert, blekt, med alldeles för stora svarta ögon ovanför putande röda läppar. Manteln öppnade sig och vecklades ut till ett par stora svarta fladdermusvingar. Fast hon visste att det var för sent öppnade sig Moraine för Sardar. Men dragkören hade redan börjat sjunga och dess mjuka brummande sång fyllde henne, skingrade hennes vilja. Sardar gled undan. Det enda hon kände när hon tog ett steg närmare varelsen var ett vagt vemod. Den mjuka, låga sången som drog henne närmare undertryckte alla djupare känslor. Vita, vita händer, som manshänder, men med vassa klor på fingertopparna sträckte sig efter henne och de blodröda läpparna kröktes i en närbild av ett leende som blottade de vassa tänderna. Men hon var dunkelt medveten om att den inte skulle bita henne. Frukta dragkarens kyss. Så snart de röda läpparna vidrörde henne skulle hon vara så gott som död. Hon skulle bli tömd, först på sin själ och sedan på sitt liv. De som fann henne skulle hitta ett lik utan minsta märke. Lika kallt som om hon varit död i 2 dagar, även om de kom i samma stund som dragkarren lät henne falla till marken. Och om de kom innan hon hunnit dö skulle det de fann vara ännu värre. Och egentligen inte längre vara hon. Sången drog henne inom räckhåll för de bleka händerna. Och dragkarren böjde sakta sitt ansikte ned mot hennes. Hon kände bara den allra minsta fläkt av förvåning när en svärdsklinga blixtrade till ovanför hennes skuldra och genomborrade dragkarrens bröst. Och bara en aning mer när ett andra svärd kom över hennes andra skuldra och träffade in till det första. Bedövad och vacklande såg hon som från ett stort avstånd hur varelsen trycktes bakåt, bort från henne. Lärn kom in i hennes synfält, sedan James. Den gråhårige väktaren höll sitt svärd med samma fasta, starka grepp som den yngre mannen. Blodet rann från dragkarrens bleka händer när den rev mot det vassa stålet och vingarna slog emot de 2 männen med ett ljud som av åskknallar. Plötsligt började den sjunga igen, sårad och blödande. Denna gång riktade den sin kraft mot väktarna. Moraine gjorde en kraftansträngning och lyckades samla sig. Hon kände sig nästan lika urlakad som om varelsen faktiskt hade lyckats kyssa henne. Jag har inte tid att vara svag nu. På ett ögonblick hade hon öppnat sig för Sardar och lät sig uppfyllas av kraften. Hon beredde sig på att röra vid detta skuggans yngel med sin bara hand. De 2 männen var för nära och allt annat hon kunde göra skulle skada även dem. Även om hon använde kraften visste hon att hon skulle känna sig nedsmutsad av att vidröra dragkarren. Men i samma stund som hon börjat ropade Lärn: "Möt döden!" James gav ett stadigt eko: "Möt döden!" Och de båda männen tog steget in i dragkarrens räckvidd och drev in sina svärd till fästena i dess kropp. Dragkarren kastade huvudet bakåt och vrålade. Ett skrik som tycktes genomborra Moraines huvud med 1000-tals nålar. Hon kunde känna det fast hon var insvept i Sardar. Dragkarren föll som ett träd och en av dess vingar slog om kull James. Lärn sjönk ihop, utmattad. Lyktor närmade sig hastigt från huset. Det var Vandine och Erdelers som kom. Vad var det för ljud? Frågade Erdelers. Hon var nästan en spegelbild av sin syster. Har James gått och... Lyktljuset föll på dragkarren och orden dog på hennes läppar. Vandine tog Moraines händer. Den lyckades väl inte att... Hon lämnade frågan oavslutat och Moraine såg en aura tändas kring henne. Moraine kände hur styrkan strömmade in i henne från den andra kvinnan och hon önskade, inte för första gången, att Aisha Dare kunnat göra lika mycket för sig själva som de kunde göra för andra. Nej, det gjorde den inte, sa hon med tacksam röst. Se till våra Gaydin. Len tittade på henne med spända läppar. Om du inte hade gjort mig så arg att jag varit tvungen att gå ut och öva fäktningsmönster. Så arg att jag fick sluta och gå tillbaka till huset. Men det gjorde jag, sa hon. Väven innefattar alla detaljer. James knorrade, men lät Van Dien ta hand om hans axel. Han var just inte annat än ben och senor, men såg ut att vara hård som en gammal trädrot. Hur kunde en skuggans tjänare komma så nära utan att vi kände det, frågade Adelaide. Den var dold av skyddsrunor, sa Moraine. Det är omöjligt, sa Adelaide vast. Bara en syster skulle kunna... Hon tystnade och Van Dien vände sig från James för att titta på Moraine. Moraine sa de ord som ingen av dem ville höra. Svarta, Aya. Det hördes rop från byn. Det är bäst att gömma undan den där kvickt. Hon pekade mot Redcarn som låg utsträckt över en blomsterrabatt. De kommer hit för att fråga om ni behöver hjälp. Men om de får se det här kommer det att leda till en massa prat som ni inte gärna vill ha. Ja, naturligtvis, sa Adelaide. James, gå och möt dem. Säg att du inte vet vad det var som gav upphov till det där ljudet. Men att allt är väl här. Fördröj dem. Den gråhårige väktaren skyndade iväg ut i natten mot ljudet av de analkande byborna. Adelaide böjde sig för att studera Dragkaren som om den var någon intressant passage i en av hennes böcker. Vare sig det är Aisha Dare inblandade eller ej så undrar jag vad i all världen som kan ha lockat hit den. Jag är rädd att jag måste lämna er, sa Moraine. Len, gör i ordning våra hästar. När hon gick sa hon, jag lämnar några brev här som ska till Vita tornet, om ni vill skicka dem åt mig. Adelaide snickade frånvarande. Hennes uppmärksamhet var fortfarande riktad mot kroppen på marken. Och kommer du att hitta svaren på den plats dit du ska fara nu, frågade Van Dien. Jag har kanske redan hittat ett svar som jag inte visste att jag sökte efter. Jag hoppas bara att jag inte är för sent ute. Jag behöver penna och pergament. Hon drog med sig Van Dien mot huset och lämnade åt Adelaide att ta hand om Dragkaren.